Jesus Christ.
Nu är det tisdag.
Ja, det är det. Mitt i veckan.
Bonusavsnitt tillsammans med dealen med bilen och Bidders Highway.
Ja, vi har den här veckan återigen glädjen att hälsa Jakob välkommen.
Tack så mycket. Nu blir ni inte av med mig.
Ja, du gjorde det så bra förra veckan så vi kände att det här var kul.
Vi kände att det var så otroligt kul att ha det här i studion. Så att nu när det är tisdagsavsnitten som ändå tillägnas Bidders Highway så passar det väl ändå bättre att du får väl sitta här med oss.
Gärna.
Eller?
Kanske inte bara jag, kanske någon annan också.
Ja,
vi får se.
Absolut.
Får se vilka vi bjuder in.
Och det vi tänkte är att vi liksom, tidigare har vi liksom pratat om en specifik bil. Men vi tänkte ett tag framöver nu bara testa, ta lite olika ämnen, snacka skit bara.
Ja, gärna.
Ja.
Du är ju en skitsnackare av rang.
Det är därför jag gör det jag gör. Nej. Men det finns ju mycket att prata om.
Det gör ju det. Och idag hade vi tänkt att ta oss an ämnet restomod.
Ja, kul.
Med allt vad det innebär. Vad tänker ni på när man säger restomod?
Ja, jag tänker onekligen, men jag ska inte gå down that rabbit hole, men Wagoneren, det var ju en riktig restomod.
Ja, men det var väl 10 av 10 på vad en restomod är.
Ja.
Mm. Men krävs det så mycket för att den räcker det med en motorswap, tycker ni, för att en bil blir en restomod?
Vet folk vad restomod egentligen står för?
Berätta. Det här.
Ja,
berätta.
Nej, men att det kommer ju från engelskans uttryck restoration och modification. Mm. Och att man slår ihop restoration och modification.
Mm.
Det kanske alla förstår.
Ja. Inte jättesvårt
att lyssna. Så att om du inte rostlagar en bil och bara stoppar in en LS6 i den, så är den inte, då är det bara en mod.
Exakt, och gör man bara en restoration så är det en originalrenovering. Mm. Men gör en modifikation på bilen, då blir det en modern version.
Ah, just det.
Jag ser hur poletten börjar trilla ner för Ponka.
Nej, jag vet inte.
Är det det som
nej,
är en restomod?
Nej, men det fick mig att fundera kring en fråga. Vad tänker ni? Hur ny då behöver en motor vara för att den ska kunna kallas restomod?
Det här tycker jag är svinintressant.
Alltså om jag bara petar igen, jag förstår det jag tänker.
Tycker att det är svinintressant?
Ja, men det är det.
Jag satt och funderade på det här i bilen på vägen hit. Mm. Att jag tror, alltså restomods har ju funnits hur länge som helst egentligen.
Mm.
Framförallt var det väl superstort med protoringbilar. Alltså man tog muskelbilar och stoppade modernare LS-motorer i dem.
Mm.
Och större bromsar och sådär. Men och det har alltid varit restomod, då tänker man på en gammal bil. Jag tror att nu, när liksom EV och hybridspåret och alla bilar ser likadana ut, nästan, förlåt, men det gör de ju, så tror jag att man kommer söka sig till att titta på modernare klassiska bilar. Så att ta liksom en BMW E46 M3 från tidigt 2000-tal, tror jag om 5-10 år kommer vara liksom den superobjekt för restomodding. Mm. Alltså man har en relativt modern bil. Man har en manuell växellåda, man har en fantastisk raksexa som varvar hur mycket som helst och låter fantastiskt. Men att man då bygger upp den till att fungera som en bil som funkar 2025-2030.
Men det är väl hela liksom grundsyftet med en restomod. Det är ju alla personer som oss som gillar gamla bilar och börjar köra gamla bilar på somrarna, och sen börjar man vilja förlänga säsongen och så börjar man köra den på hösten. Och sen när man sitter där på vintern och kör samma gamla bil och inser att den här är helt värdelös att köra, även på sommaren. Jag överlevde sommar för att det var härligt väder, men det var ju otroligt dålig bränsleförbrukning, dålig komfort, allting dåligt.
Ja, men de flesta gamla bilar är ju så. Och sen har du ju alltid ångesten över, kommer jag komma fram?
Ja.
Mm.
Kommer den överhetta? Så jag tror att man har sett...
Som ska övervinnas av räckviddsångest i nya elbilar. Det är ständig bilångest.
Det känns ju som att de sista... När var vi på Sima? Var det 3-4 år sedan kanske?
Ja, 3 kanske.
Då pratade vi väldigt mycket om att just det året, eller just kring den tiden, så var det skedde ju något skifte. Förut så renoverade man sina gamla motorer. Men ungefär för 5-7 år sedan, då började folk bara, nej, man sätter i en ny.
Ja, men det var när LS började sälja som crate, då slog det ju till som djävulen.
Ja, men om jag har liksom en gammal Chevelle, och så köper jag en ny 350 crate och petar i den.
Ah.
Är det en restomod då?
Nej.
Nej, det är det ju inte. Nej. Eller? Alltså sen att jag renoverar upp den med...
Har du satt i en LT1 så är det ju till och med gränsfall. Men sätter du en LS, då är det ju en restomod. Ja, eller men det är kanske.
Men är det här baserat på vad du tycker bara?
Ja, ja, det är som hela den här podden.
Ja, men, men det är väl en benämning i restomod, det är väl subjektiv, det är väl ner till var och en.
Ja, men är det, jag är lite nyfiken på vad ni tycker.
Nej, men det blir ju intressant, för tar man en gammal bil och sätter i en nybyggd 350 Crate-motor med fyrportsförgasare, då är det ju fortfarande en gammal motor med gammal teknik. Men sätter du i en modernare motor, och då, jag menar, även om du sätter i en LT1 med insprutning eller en gammal EFI-motor i en gammal bil, då blir det ju någon form av restomod, därför att du sätter in modernare teknik i en äldre teknik. Det är väl det som är modification. Egentligen är det ju inte det. Slår mig nu. Det måste ju vara helt godtyckligt.
Ja, det är samma.
Jo, man kan ju kalla det lite för vad man vill.
För det är en modification.
Vad är skillnad på en restomod och en protoring?
Ja, det är ju ingen skillnad.
Nej, så det är egentligen bara olika benämningar. Men vad som är... Det är väl lite som man såg med klockor. Att alla tror ju att man räknar ut den gamla kronografklockan bara för att det kom en digital Casio. Ja. Så är det ju inte. Utan nu, men vad man nu gör är att nu renoverar man och förfinar och förlänger livslängden. Och tittar på, oavsett om det är en gammal jänkare eller en italiensk gammal sportbil eller någonting annat, så tittar man på hur kan jag förlänga livslängden på den här så mycket som möjligt och hur kan jag få den att funka i vardagen. Mm-hmm. Så att det är väl där i det att man vill ha kakan och äta den lite grann. Och det finns ju teknik idag att förbättra de här bilarna som inte fanns för 50-60 år sedan, aha, när de byggdes. Och det är väl det som är så coolt med hela restomod, eller hela den scenen nu som dyker upp. Och jag tror att det har varit så extremt tidigare, om man tittar på Singer, Porschar från 7 till 15 miljoner kronor, Alphaholix, Alfa eller Detroit, eller vad heter de, Ring Brothers byggen eller någonting annat. Så det är så fruktansvärt mycket pengar det handlar om.
Och där var ju också att de ändrade homologeringsreglerna som gör att små tillverkare kan göra små seriebilar och liksom tillverka dem och få dem typgodkända. Ja. Och det är då det blir också jävligt intressant. Alltså det var ju en stor förändring.
Ja, exakt. Men jag tror att hela den här mainstream-delen kommer bli mycket större. Ja. Vilket gör att ett sånt här bygge, antingen så gör man det själv, men jag tror det kommer ploppa upp fler verksamheter som kommer titta på att göra mer folkliga bilar. Jag tror att man ska titta på vad en sån här framtida klassiker är. Uh-huh. Så ska man då titta på någonting som håller vissa kriterier. Det måste ju liksom vara vacker. Huh. Men gärna har byggts i många exemplar. Uh-huh. Men så om man tar då, vad är det han heter? Giugiaro.
Giugiari. Giugiari Giugiari.
Men de gjorde ju den här Alfa 105-serien. Mm. Alltså den här lilla Bertone-kupén som har byggts i hur många exemplar som helst i massa olika varianter. Mm. Men fortfarande är en fantastiskt vacker bil. Det är ju den som Alphaholix gör många sina byggen på. Men de gör ju karosser i kolfiber och de kostar från 3 miljoner uppåt. Mm. Men en sån bil kan du ju idag köpa från 170 till 350 000 i ett okej bruksoriginalskick och sen lägga ner ytterligare kanske 100-150 och få 90% av vad en sån här Alphaholix-bil är. Just på grund av att det finns så många. Ja. Det finns så många experter som redan håller på med det här. Och att det är en liten lätt bil, så det, liksom, man behöver inte ha extrem effekt. Man behöver inte ha extremt stora bromsar och sånt där som kostar pengar för att du fortfarande ska få upplevelsen av en modern gammal bil.
Mm-hmm. Just det. Tittar man på detaljfinishen på Singer så jag har ju bara sett Singer på... Nej, jag tror jag har sett en i verkligheten förresten.
Står den hos Kajsen nu?
Ja, han köpte ju en. Den har inte jag sett, hans bil. Men jag tror jag såg i USA.
Såg på Instagram.
Ja, för att de lärda säger ju att kvaliteten är ju inte 100-100. Alltså det är ju fortfarande en gammal bil.
Ja.
Så att men Singer har ju lyckats med varumärke och duktiga på plåta. Så det känns legit. Det är säkert jävligt bra bilar, såklart. Men det är ju också svårt att bygga bort allt det gamla.
Mm.
Ja, det finns ju, tycker jag, några företag som, nu har inte jag skärskådat deras bilar, men dels är det de här Gateway Bronco i USA.
Ja, exakt.
De verkar ju liksom ligga på en nivå som är så här, Jesus Christ. Likadant med Legacy Overland.
Icon.
Icon.
Icon 4x4.
Ja. Vad har vi i Sverige? Det är väl Tuvison.
Leif,
liksom.
Leif, ja. Caresto, det är ju car restoration.
Ja.
Men om man tar upp
Scion Racing, har ni sett dem?
Ja, de är ju.
Har du sett dem?
Nej.
Det är de här som gör...
Men det är också 4 miljoner.
Ja, det är så pass. Ja. Mm. Ska ta fram dem här, kolla här.
De har gjort en, om man korsar en,
just det,
en STCC-bil med en P1800.
Just det. Coolt.
Men jag tror stenhårt på hela vårt fantastiska Volvo
community.
Alltså hela vår Volvo community, exakt som vi har i Sverige. Det finns så många fina Volvo-bilar som skulle passa. Det gör man ju redan idag, man stoppar i T5-motorer i 740 och sånt där. Men att lyfta det ännu mer.
Man har ju tänkt att så här, du vet, Volvo 240, två dörrars Volvo 240 Turbo, med sena 80-talarna, när de börjar komma med moderna spisar eller kanske hybrider och så här, för de tegelstenarna, de börjar bli så jävla snygga.
Ja, så är det.
Men nu blir vi ju bortsprungna, för att nu är det ju typ snart 850 gula, alltså tegul och sånt där som folk håller på att restaurera.
De är så gamla.
Ja, exakt, de är ju för moderna för oss.
Ja. Vad heter, tänk en 960 med helt modern infotainment-teknik, bättre ljudisolering, en motor som klarar lagoskraven med typ så här 300 hästar. Det skulle ju vara en fantastisk bil.
Det som är lite kul tycker jag med Elmia, det är ju alla unga grabbar och även tjejer, men det är väl till största delen grabbar som faktiskt bygger restomodder fast de inte är så gamla. För att de har gått fordon, så de har liksom den här datakunskapen som krävs för att kunna peta i en modern motor i liksom en gammal bil. Så de går inte riktigt i farsans fotspår, utan de väljer liksom att modernisera bilarna på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare, när man mer skulle liksom bara restaurera dem på något sätt.
Jo, men det blir väl lite så att tidigare extrema byggen har varit så extrema att du kan inte använda dem till vardags. Och nu nästa del blir att när det moderna bilutbudet blir mer och mer generiskt, om man vill ha någonting som kanske har lite mer charm och sticker ut, då vill man ju liksom ha den här, ha kakan och äta den, tänker att hur kan jag använda en klassisk, vacker, gammal bil, fast den funkar som en ny.
Jag slänger ut en retorisk fråga då. Ska man vara märkestrogen när man ska restomodda? Ska man, alltså, har man en gammal Renault Alpine, ska man sätta i en Clio 16-ventils ny motor? Det kanske inte, den är kanske inte ens är ny förresten, 80-talsmotor.
Men alltså, du och jag har ju alltid tjatat om, man får väl göra hur fan man vill, kan jag känna.
Jag tycker inte att man ska få göra hur man vill.
Men samtidigt finns det ju någon charm i, det tycker jag nog, men jag tycker man får gå till sig själv lite grann, vad fan.
Om du ska titta på värdet på bilen, så tror jag att man ska försöka vara så märkestrogen som möjligt.
Jag tänker också det.
Ja, absolut.
Jag tänker absolut. Ja, ska du, om du i ett aktuellt fall då, men med DeLorean, den skriker ju efter donatormotorer på något sätt. Det är en bil som är så pass snygg men så pass dålig, så den är ju perfekt att restomodda.
Men den är lite speciell. Den får ha nästan lite egna regler, kanske.
Det tycker jag också.
Men i min värld så blir det så konstigt att sätta i en skeva motor i en DeLorean, även om det är en amerikansk bil. Utan den där kräver ju på något sätt en antingen en Volvo-motor, en Renault-motor eller en Peugeot-motor.
Tesla-motor.
Ja, exakt.
Eller en Tesla-motor. Jag hade elkonverterat den.
Jo, men även om du elkonverterar den, elkonvertering står ju liksom på något sätt utanför det, för det blir märkeslöst. Även om du petar i Tesla-komponenter så blir det ju inte en Tesla-bil. Men stoppar du in en Renault-motor i den, då blir, alltså skulle du, i teorin, om du sätter in Renault, vad heter de, Zoe-elmotor i en DeLorean, så blir ju det renare än att sätta i Tesla-komponenter in. Fast Tesla kommer vara mycket roligare att köra.
Ja, så kanske. Men jag tror att man ska titta på, framförallt om man nu är inne i den här elkonverteringscirkusen, att dels så ska man ju titta på bilar som har mer ikonisk status genom utseende och charm och historik än vad att de har en fantastiskt fin motor. Alltså de som stoppar in elmotorer i gamla Ferraris, ja, det finns ett särskilt ställe för dem, tycker jag. För då tar man ju ut hela själen och hjärtat
ur den
bilen.
Och det är inte svalt och skönt där, det är varmt och jävligt.
Men däremot så finns det ju andra klassiska bilar, som till exempel en DeLorean, där den svagaste, sämsta punkten är motorn. Ja, men då kan man ju bort med den och så stoppa. Men sen med de här nya elkonverteringarna...
Men det är ingen Ferrari också. Om man ska hårdra.
Men det är väl framförallt att man ska kunna göra tillbaka det.
Ja. Ja, bak, precis. Ja.
Att lyfta ur den här...
Gör ett kaffebord av den.
Exakt, gör ett kaffebord av den, ha den, renovera den, ha den fin, kör den på el, men att det ska kunna återställa till gammalt skick. Då tror jag att man har snarare ökat värdet på den.
Många år bort bedömer du att det är innan vi har liksom sån här, man köper en pall med där det verkligen är plug and play? För att idag så är det ju fortfarande så, ska du elkonvertera, man tänker att det här är enkelt. Och sen så räcker det med en skruvmejsel som hamnar på aningen fel, så har du fått liksom ett kilowatt-tåg i ansiktet.
Ja, det blir så som en sån här Looney Tunes. Man ser skelettet och sen blir det bara en liten hög maska. Är vi överens om att en elkonverterad bil är en restomod innan vi pratar vidare?
Ja. Elektromod.
Ja, elektromod. Oh. Bra namn.
Bra namn.
Ja. Nej, men jag... Ja, ja, den är ju...
Elektromod.
Mm, det tyckte jag om.
Det kändes som ett helt... jag tror att du sa någonting som du inte ens fattar hur bra
det var. Nej, det där...
Gammal copyright.
Ja, ah. Just det. Snabbare.
Jag tror att man ska vara försiktig överlag. Alltså, det var ju som du själv sa. Restomod är väl vad man själv tycker att det är.
Mm.
Men att trenden att elkonvertera klassiska bilar, den tror jag verkligen är på frammarsch.
Ja.
Och där tror jag att om man... sitter ute och funderar på vad man ska göra och som nästa affärsventure och inte har tummen mitt i handen så tror, och är svensk, så tror jag man ska kolla mycket på vad kan man göra med svenska bilar.
Mm.
Alla de fyrkantiga gamla Volvo-bilarna som det finns ju mycket plast som helst i, som egentligen, nu kommer jag säkert få hotbrev, men alla gamla Volvo-motorer är väl kanske inte fantastiska. Nej. Även om de tål mycket effekt och så, men en gammal rörblocksmotor kanske kan man ju ta ur.
Mm.
Och sen kan man titta på P1800 som heller inte var någon raket eller liksom byggt en image kring att den hade fin motor, utan snarare att den var en väldigt vacker, bra cruiser. Sådana bilar att elkonvertera, vilket då kommer göra att man kan använda dem varje dag inne i stan, man kan göra vad man vill med dem. Det tror jag. Det tror jag är en superbra
business.
Men
det är ju det som är lite läskigt med Restomod just nu, det är att man vill peta i en modern, fet V8 i en äldre jänkare för att få körbarheten i den. Men samtidigt så känns det som att det har några år kvar och man vet ingen aning om det är total förbjudet. Så här, kul att renovera, lägga en miljon på en bil och sen inte få köra den in i stan.
Nej. Men beror inte det lite på vilken image bilen har från början? Alltså du kanske en Charger eller en Roadrunner skriker ju efter att faktiskt ha fortfarande en arg V8 i sig.
Mm-hmm.
Men en full-size Landyacht där egentligen motorn bara är den svagaste länken för att den drar bara massa soppa och låter när man inte vill att det ska låta, passar utmärkt att elkonvertera.
Mm-hmm. Men man undrar ju när de här...
Det tycker jag i alla
fall.
Ja, och vet du, det här pratade vi om för kanske 2 år sedan. Kommer du ihåg när vi pratade om såna här gamla 50-tals konceptbilar? Alla de konceptbilarna i USA, de byggdes ju med förevändningen att den här ska gå på liksom atomkraft och den här ska gå det var alternativa liksom så här, sätt att få dem att färdas. Och stora gamla slagskeppjänkare, nu lär väl folk lyssnar vända sig i graven för de har redan dött av den här konversationen. Men det är att en sån gammal stort slagskepp skulle ju må skitbra av att glida runt ljudlöst också. Ja. För att det känns 50-tal, ett futuristiskt 50-tal.
Exakt. Men tänk alla gamla Rolls Royce och Bentleys till exempel.
Mm. Ja.
Som man bara kör allt på el.
Ja.
Gamla Land Rovers och Range Rovers, samma sak. Man det finns ju massa liksom... bilar som verkligen skulle må bättre av att bli bättre, tycker jag, av el.
Ja.
Samtidigt som en Porsche 911.
Nej, liksom, någon jävla måtta får det vara.
Stofiler.
Ja. Det var väl en bra avslutning på veckans...
Någon måtta får det vara.
Ja, det tycker jag alltid vi ska avsluta våra poddar med. Någon måtta får det vara.
Nej, måtta är tråkigt. Hörrni, tack för att ni har lyssnat.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Vi hörs om ett tag.
Det gör vi.
Hej.